Spanarna i Sveriges Radios P1. Programledare Ingvar Storm.
Gud, vad roligt det ska bli, sa du.
Ja.
Vad tänkte du på?
Hela den här grejen.
Ja, jag visste. Välkomna till Spanarna. Våra lackmuspapper i framtidens stora cocktail, som vi brukar säga. I panelen idag, vi hörde Annika Sundberg.
Ja, hej.
Hej. Bernard Oskin.
Hej.
Hej. Flitig in i det sista. Och hej, Jonathan Lindström.
Ja, lite latare den här gången kanske.
Ja, eller mer väl förberedd kanske.
Så är det naturligtvis, ja.
I veckan var det höstdagjämning. Mm-hmm. Och då natt och dag var lika långa och nu tätar mörkret. Men det var inte så mycket uppmärksamhet kring det. Jag vet inte, märkte ni något av det?
Inte påtagligt mer än att man...
Nej. Inte som man var ute och mätte ljus och mörker. Nej. För att kolla om det stämmer. Eller,
det låter ju ingenting.
Eller? Nej, det skapar ju inga rubriker i jämförelse med alla äpplen, framförallt idag.
Jag brukar säga att höstdagjämningen, då är det lika långt till min längtan, min saknad efter sommaren, som min längtan till hösten.
Jaha!
Fast jag hittar på själv.
Ja. Du kunde det nästan utan det.
Jag vill inte förstöra någonting, men i det gamla nordiska året, där började vinterhalvåret en månad i snitt efter höstdagjämningen.
Det berättar du fast du inte ville förstöra något.
Nej, men det är lite lätt sadistiskt drag.
Jag ska aldrig mer säga sådär.
Nej, jag också.
Att den här höstdagjämningen skapade inga rubriker jämfört med alla äpplen, och inte minst idag då det är äpplets dag som firas på många håll runt om i landet.
Det är ett oår för äpplen.
Ja, det är det, men man kan ju ändå...
Rönnbärsmalen.
Är de som lysmasker? Nej, det var en yttre faktor.
Ja, men det blir ändå en del äpplen som man kan göra paj och mos av.
Det tycks vara väldigt ojämnt. Vissa träd bär jättemycket frukt och andra inte alls.
Ja. Nej. Vet du att inom pomologin finns också päronen?
Päronen?
Mina föräldrar var pomologer, men de ville inte döpa mig till äpple, så det blev päron.
Jag tänkte att det kanske kunde finnas något sånt.
Dina päron då?
Ja, i bakgrunden där. Jonathan, du är arkeolog.
Ja.
Vadå, är det? Går du igenom våra CV?
Nej, jag har en fråga. Jag ska försöka fatta den kort. Ja, alltså under sommaren så har det varit väldigt mycket nyheter om utgrävningar runt om i landet. Ja. Mest vikingatiden, det har varit guldgubbar men också kritpipor i Karlskrona från 1700-talet. Och så. Ja. Har du varit ute och grävt?
Nej, jag sitter och skriver en tidning om de här fynden istället. Och, så att jag sitter som vanligt inomhus.
Du gräver där du står?
Ja,
du gräver i läggen.
Det är en fantastisk kökemödding.
Grävande journalist.
Ja, just det.
Men du, alltså, finns det någon övre gräns för grävandet när det inte längre är arkeologi? Alltså man nu tänker, måste någonting vara 50 eller 100 år?
Då är det så här att Riksantikvarieämbetet, som grundades i början av 1600-talet, har beslutat följande, alltså via regeringen då, att fornlämningar ska vara tidigare än 1850. Men
det kan de ju inte ha bestämt på 1600-talet.
Nej, men då ska också...
ja, det är bara fullt med motsägelser här i vetenskapen.
Jag ska tala om för er att arkeologer har ett litet sjätte sinne där, så att jag är fullständigt övertygad.
Jag tror vi ska kolla din CV ordentligt.
Men jag är inte färdig. Det här tar halva programmet.
Ja.
Sen är det så här, att det ska vara varaktigt övergivet. Så att om det är en fabrik till exempel som har varit igång sedan 1849 och fortfarande är verksam, den får inte bli fornlämning.
För den funkar.
Ja, men... Sen finns det möjlighet att ansöka om att bli fornlämning även om man tillhör tiden efter 1850.
Man, säger du. Gäller det här människor också?
Det har jag tyvärr inte kollat upp. Men
jag känner att jag är redo.
Det här, vi försöker blåsa liv i
man ställer en liten fråga så här bara. Hur är det, Jonathan?
Så bara skenare.
Tre timmar senare.
När Jeffrey Slas skrev om någon som jag tror ville vara fornlämning. Men jag lämnar det. Det kan vara ett stickspår och en missuppfattning. Men alltså...
Vi gräver inte i det.
Nej, men du, alltså det är så här att det är bara arkeologi om det handlar om fornlämningar. Är det så?
För min del så är arkeologi en livsstil och allt så här. Allt mänskligt, allt vi gör, allt som har hänt, det är arkeologins forskningsfält. Och det gör att That's it.
Men egentligen, alltså,
vi det kan måste... vara en kriminalteknisk utredning också, om vi har skett färskt.
Men vad jag egentligen bara var ute efter det, kan man tänka sig att man gör en utgrävning efter en vanlig förortsvilla med mixertegel från 70-talet?
Ja, absolut. Och jag har själv ordnat utgrävningar på dagis med 4-5-åringar, där vi bland annat vid ett tillfälle hittade ett bamseplåster som var liksom hoprullat, förmodligen suttit på ett finger, och det fanns en liten blodfläck. Det var liksom eftermiddagens fynd.
Ja.
Alla var hysteriskt upphetsade.
Ja, hörni, nu måste vi gå vidare. Vi tar steget ifrån forntiden till framtiden. Jonathan, du får börja.
Oj, ja, här får jag prata. Jag tänkte då spana om det här med de teoretiska grundvalarna för hur vi uppfattar och benämner verkligheten.
Oj. Ja, det är ju lite det vi snackar.
Det var en ganska tuff början, tycker jag.
Ja, den är inte sluten. Och kattungar och göteborgare.
Ja. Är det nomenklaturen det handlar om? Nej?
Ja, vi får se helt enkelt. Ja. Därför att jag har väl inte hunnit tänka klart här. Men ni kanske kommer ihåg att jag hade en katt en gång som försvann för några år sedan.
Oh ja.
Ja, mycket sorgligt.
Riksbekant.
Ja, och den har inte kommit tillbaka än. Men vi har skaffat en liten, liten underbar kattunge. Nu blir jag lite darrig på rösten. Den är så fruktansvärt söt. Och jag hade tänkt visa bild, men eftersom jag är så oteknisk med mobilen så håller jag upp en liten teckning som jag har gjort.
Ja.
Den
är tigrerad och den har långa tofsar i öronen.
Ja, det är det också.
Det är som pappa.
Ja, precis, som husse. Ja. Och det här ger ju mig självförtroende att hår i öronen kan vara gulligt.
Ja. Är ni överens i familjen om den saken?
Jag har tyvärr inte frågat runt än.
Gör inte det.
Nej, vi håller den villfarelsen. Jo! Och då ska jag i alla fall säga att allting är topp utom det här med namnet. För den levererades under namnet Sally. Men den känns inte som en Sally. Mm-hmm. Och särskilt inte då man tänker på den här otäcka orkanen Sally.
Nej.
Katten springer runt visserligen och välter grejer, men det är ändå inte riktigt. Och just nu så har vi glidit över i Doris. Därför att hon reagerar på ljuden. Do.
Ja. Det är de enda ljuden hon reagerar på.
Ja,
okay.
och vi skriker på katten ibland också. Men hon känns inte som en Doris heller, tycker jag. Och det här är ett jätteproblem. Vad ska katten heta? Och då låter jag den sväva lite grann och återkommer i finalen.
Var det raggabrudar som hette Doris på 50-60-talet?
Sunar och Doris.
Ja. Och då går jag...
Raggarbrudar, det är så mycket bilder i tiden. Ja, katter och raggare.
Ja, och nu kommer jag till göteborgare.
Ja.
Jag går sömlöst över till det som har toppat alla nyhetsmedier i veckan. Ni kan inte ha missat det här. Nämligen upptäckten att fotbollsramsan Alla heter Glenn i Göteborg har visat sig vara falsk.
Ja.
Alla heter Glenn i Sölvesborg.
Ja, tack. Då hoppar vi fram.
Hej, där är storm.
Ja, men då har jag ändå lite i bakfickan som du kanske inte känner till. Och nu, det här var en snabb googling. Men vet ni vad Glenn betyder?
Nej.
Jag tänker så här, gläns över sjö och strand.
Det finns någonting i närheten av Skottland. Så där, så det handlar om landskap.
Ja, och du är helt otrolig. Lyssna.
Glenn
ska då tydligen, enligt snabbgooglingen, vara keltiska, där är vi på rätt ställe då, och betyda trång och enslig dal.
Mm.
Och det är ju, jag tänker på Glenn...
Hussein.
Ja, Glenn Hussein där då.
Chilling.
Ja, och han är ju då en ganska känd göteborgare, får man ju säga, och tar rätt stor plats då, men han är nästan ensam i Göteborg. Bara var 1200 göteborgare heter Glenn.
Men är det inte flera fotbollsspelare som heter Glenn? Det är väl en massa?
Ja, det var några årtionden sedan, men det bara drällde av dem.
Ja.
Det var därför den där ramsan kom igång.
Mm. Strömberg.
Just det. Och sen så droppade ju Ingvar min lilla poäng, Glenn-poäng här då. Så att jag får inte glänsa. Och det är det att i Sölvesborg så är det faktiskt var 800 människor som heter Glenn. Så där vimlar det av dem.
Men bägge heter Borg i slutet.
Ja, det gör de.
Mm. Vilka de?
Alltså Göteborg och Sölvesborg.
Yes. Ja, just det. Ja, där har vi ett spår vi kan jobba vidare på. Men nu går jag över här till
och nu är det Stegeborg.
Ja. Stig.
Nej, Jonathan.
Ja, jag får för nu blir det seriöst. Vi kan se alltså att det finns stora problem att korrekt knyta namn och ord till den fysiska verkligheten. Det är väldigt ofta som benämningarna liksom inte riktigt stämmer eller man har svårt att hitta det rätta.
Mm.
Och då kan jag berätta att mycket glädjande då så finns det akademiker på universiteten som inte är så intresserade av att studera just verkligheten, utan de menar då att språket är det riktigt verkliga. Och bland annat så finns den kritiska teorin, och de kritiska teoretikerna, de har osjälviskt tagit på sig den tunga uppgiften att bestämma vad alla ord betyder.
Mm-hmm.
Ja. Och eftersom det då handlar just om kritisk teori så bestämmer de alltid att det någon annan säger är något dåligt eller förkastligt.
Mm-hmm.
Det är liksom, annars
vilken
finns
makt!
Ja! Mm. Och det här är alltså det spelar liksom ingen roll vad man säger, det är alltid fel. Det är liksom själva poängen med kritisk teori.
Men i allas påståenden, oavsett vilka det är, alltid fel. Det är det som är grundprincipen. Ja,
alltså, använder man ett ord så får man veta att nu använder du det här ordet på ett felaktigt sätt och det avslöjar att du har konstiga politiska åsikter och så vidare och så vidare. Mm. Och det är bara de kritiska teoretikerna själva som kan hantera det här.
De är inte bara språkpoliser, de är språkfascistpoliser.
Ja, du sa det.
Nu tycker jag att vi använder det här ordet på ett lite felaktigt sätt.
Ja, men jag var oskyldig här.
Ja, det var Annika jag tänkte på.
Ja. Och det är lite grann, alltså jag får ofta känslan av att det är lite grann som översittarna på skolgården som skaffar sig status genom att folk är lite rädda för dem. Att man vill absolut inte säga någonting fel. Att, oj, tänk om jag råkar säga fel ord i det här sammanhanget. Och de är på en på det sättet. Och de är ju väldigt bestämda av sig. Och jag har faktiskt råkat ut för det här i samband med att jag var med i ett SVT-program om stenåldern, där jag ställde frågan, vilka var de första svenskarna?
Mm.
Och förstår ni vad jag gjorde då?
Ja, det rasade.
Ja, och de kritiska teoretikerna, de blev mycket upprörda och påstod att det fanns en, att jag hävdade i och med detta att det fanns en svensk gemenskap redan i slutet av istiden. Alltså att jag var någon slags ur-ultranationalist.
Mm.
Nej. Eller och, var det... Ja.
Nej, utan jag tänkte att jag kanske menade någonting i stil med vilka var först i det geografiska område som numera kallas Sverige?
Mm.
Det var den frågan. Och jag, alltså det här är lite vågat, men jag tror till och med att flera tv-tittare var intelligenta nog att förstå detta.
Ja.
Så att,
så nationen Sverige fanns väl inte på stenåldern?
Nej. Men det är det här som är problemet. Men då fick jag vips veta att detta är fel och vad jag stod för egentligen i det sammanhanget. Och det här, nu kommer jag in på en liten allvarlig grej, därför att det här har varit ett problem också på riktigt, man ska säga. För att jag överlever det här antagligen.
Mm.
Och det är att de kritiska teoretikerna har bestämt att hedersmord och hederskultur är rasistiska ord. Fenomenet finns inte enligt deras teori. Och det här innebär att de under tidigare 2000-talet har satt käppar i hjulet för poliser och socialarbetare som har försökt hjälpa de flickor som själva kommer och säger att de har drabbats av hederskulturen. Då.
Mm.
Och det där kan man ju bara grunna över vad det har inneburit. Men nu blir det inte dystrare.
Nej.
Nej.
Nej, men det här var väl...
Dystert nog.
Ja. Ja.
Det var helt deppigt.
Nej, men det var allvarligt.
Det är ett allvarligt problem. Och ni undrar nu, vad innebär det här för framtiden?
Ja, verkligen.
Just precis. Och jag har då som alltid svaret.
Ja, det är därför du sitter här.
Vänta tills de hör av sig.
Ja, de kommer att höra av sig. Ja. Och... Då är frågan, hur ska orden och verkligheten hitta tillbaka till varandra? Och då ska jag först klara av det här sista eländet och säga att det finns, när det gäller då den kritiska teorin, så har litteraturvetaren Johan Lundberg skrivit en underbart kritisk bok. Och det spelar ingen roll vad man själv har för politisk uppfattning, utan det handlar just om hur han visar hur det här fungerar i praktiken. Så att, den kan jag rekommendera. Det pågår alltså en växande kritik internationellt också. Sen går jag raskt över till Glenn Hussein.
Ja.
Han får själv bearbeta att han egentligen är Sölvesborgare. Och slutligen det viktigaste.
Kissa-missen.
Ja, ja. Jag har inte förankrat det här i hemmet, så det kan bli backlash här.
Men
jag ger katten i att ge katten ett namn. En katt är en katt är en katt. Den får heta katten, för det är vad den är i verkligheten. Tack!
Tack så mycket. Du lyssnar på Spanarna och vi har just hört Jonathan som trodde sig veta att efter långa diskussioner så kanske ord och verklighet kommer att hitta tillbaka till varandra i framtiden. Och sen så hade han en lite vågad spaning som handlade om att hans katt förmodligen kommer att heta Katten. Och därmed så blir det dags för Annika.
Tack. Även om det är lite så här majsigt sen som har väder utanför för ett studiofönstret här i södra
Sverige.
Ja, precis. Ja. Så har vi ändå lagt sommaren bakom oss, det får man ju säga.
Ja, verkligen. Ja.
Och det...
Men man kan så gräs.
Ja, så kan man.
Ja,
ja. Vårsådden.
Mm. Ja.
Mm. Höstsådd som blir gräs nästa år. Ja. Ja, hur som helst, den här sommaren som vi har lämnat bakom oss har ju totalt präglats av den här himla pandemin som nu bara har pågått i 6 månader, som för mig känns 6 år. Jag är så innerligt trött på den.
Mm.
Men här sitter vi fortfarande med våra spritade mikrofoner och äter godis med skyddspapper på.
Mm.
Eller ja, vi tar väl av det först. Och så försöker man hitta... Och så försöker man hitta något att spana om som
pappret.
Inte bakåt eller framåt kopplat till coviden. Men det är svårt och jag tror dessvärre inte att jag kommer lyckas idag heller. Nu är det som sagt höst, men i våren för oss svenskar präglades i stor utsträckning av planering hur man ska fördriva ledig semestertid på sommaren då, om man inte får resa utomlands, alltså till sydligare nejder.
Mm, hemestern.
Ja, exakt. Det var ju många som blev alldeles handfallna över den här nya verkligheten och på riktigt tyckte att det var urjobbigt att inte få lämna landet på semestern. Vad gör man nu då, typ? Och jag som rätt sällan lämnar Sverige när Sverige mitt tycker jag är som bäst, nämligen på sommaren, hade lite svårt att förstå den här grejen, hemestern, svemestern, staycation, allt vad det kallar. Vad är det som är så himla märkvärdigt med det? Och det som dominerade den här semesterdebatten var någon sorts oro över att en sommar i Sverige skulle bli lite torftig, alltså om man bara var hemma. Det var som att det inte räckte att bara vara här.
Men förlåt, jag tänkte säga, det är skillnad på att fira semestern på den fasta bostaden och att resa till fjällen eller Småland eller något annat sånt där.
Men det var väl mycket det här att man inte fick åka till, att man inte fick lämna landet. Många kände de var tvungna att tvista till det här med vistelsen hemma och göra något som man inte har gjort förut. Och det tänkte jag prata lite om. Att man faktiskt kan göra ungefär samma sak här på hemmaplan som man gör runt Medelhavet eller i Thailand, det vill säga sola och bada och få thai-mat, massage och gå i flipflops och dricka rosé och bli biten av olika insekter. Det verkade man glömma bort. Man tänkte inte på det. För det är annars det jag tycker jag gör mest på sommaren på hemmaplan. Men med den skillnaden att man här kan dricka kranvattnet och att det oftast är 25 grader varmt istället för 35, vilket i alla fall inte jag har några problem med. Nej, den där typen av lata, glada sysslor verkar folk tycka ska vara förbehållet sydligare nejder. Så ska man vara hemma, ska man banne mig göra något vettigt och inte sitta och sörpla rosé. Och vad ligger då närmare till hansen att ge sig ut i skog och mark?
Mm.
Så Sverige har den här sommaren upplevt en kraftig friluftsboom.
Just det.
Pandemin har helt enkelt utlöst en hunger efter naturupplevelser av alla de slag. Och det är som att den paradoxalt nog har gjort oss lite mer äventyrliga samtidigt som vi kanske aldrig har legat lägre.
Nej, men det där är jätteintressant. Och många, eller åtminstone några, bland annat en spanare påpekade att vi gick tillbaka till 50-talet. Vi var ute i roddbåtar och kanoter och vi plockade svamp och blåbär.
Ja, just det. Det känns som att man har återvänt lite grann till det där.
Det här med den tiden före alla chartersemester.
Ja, men precis. Men också en oro över att det ska vara lite tråkigt. Men man kan tänka, är det verkligen något nytt med att svenskarna ska ge sig ut i skog och mark? Det har de väl alltid gjort. Men det är den allmänna uppfattningen kanske, men sanningen är den att vi vistas allt mindre i skog och mark. Stormarknader och gallerier och fik med olika latteblandningar lockar mer.
Ja.
Så därför har det varit ovanligt många naturrokisar ute och klampat i sommar. Och det med att göra saker för första gången är både kul och bra, men det kan ha sina nackdelar. Man kan lätt klanta till det och den här sommaren har det visat sig på sina ställen. Dessutom så är det inte längre bara en vanlig vandringskänga och en ränsel som gäller. Ränsel är bra ord. Utan vi tar ofta med oss alla våra leksaker ut, eller gadgets som vi säger. Det är husbilar och cyklar och fyrhjulingar och drönare och jag vet inte allt som ska med. Och det kan ställa till det. Jag läste bland annat om situationen uppe i Stekenjokk ut med Vildmarksvägen där södra Lappland, Jämtland, gränsen där. Där det har varit 5 gånger så många turister som vanligt i sommar och alla verkade komma i husbil. Och det var totalt kaos när bilarna stod parkerade i långa rader ut med vägen där och hindrade renjordarna från att passera och folk ville ta selfiesar med söta renkalvar. Och som hittade de inte tillbaka till sina mammor och det blev katastrof. Det var ett rent elände där uppe.
Får jag bara fråga, hur är det med klädseln?
Ja, men där är det nog också att man lägger mycket pengar på att den ska vara korrekt.
För jag minns ju toppluvor och sådana här blå gymnastikoveraller.
Just det.
Men nu är det väldigt
normfärgat
och stretchigt.
Eller, precis, svindyra grejer. Ja. Skalplan.
Sen är det väl många som inte riktigt behärskar allemansrätten.
Exakt. Mm.
Du menar som är så här försiktiga och inte vågar gå ut där, där det är tillåtet utan stannar i vägrenen.
De vet inte riktigt vad den innebär.
Nej, lämnar det. Inte
bäst att ta det säkra för det osäkra att stanna i husbilen.
Man stannar i husbilen, ja. Men ett annat kanske lite otippat problem det är att folk har en tendens att bygga stenar, eller flytta stenar, bygga torn och lämna små mausoleum efter sig ute i vildmarken. Mm. Längs vandringslederna i fjällen, på Öland, på Fårö och Gotland, var man än kommer så får vi för oss att vi ska bygga stentorn. Ofta av sten som har legat där sedan tidernas begynnelse och som faktiskt bör fortsätta att få göra det. Det kanske tyckas som ett oskyldigt tidsfördriv, men så enkelt är det inte. Och i naturreservat är det till och med förbjudet. På Halvaret på Öland till exempel så fungerar de här stenarna som markbindare också. Så att det är ytterligare en anledning.
Men Annika, om man har gjort ett stentorn då. Mm. Det var någon på Gotland som hade flyttat stenar när hon skulle göra i ordning sina åkrar eller någonting. Och då får hon inte flytta tillbaka dem. För har hon lagt dem i en hög så får de inte brytas.
Mm. De får inte flyttas. Det är markägarna.
Det är markägarna. Ja. Det var jättebumlingar.
Ja. Just det. Mm. Ja. Men det är så här. Googla så får ni se hur många träffar ni får på stentornsbyggare länder. Sluta flytta stenar.
Ja, men jag såg dem där i somras, överallt.
Överallt.
Ja, och de var ju inte så himla snygga.
Nej. Sen är det så, på flera ställen på Gotland så finns det alltså gravar från vikingatiden bland annat som är uppbyggda utav just sten.
Inte, och de flyttar rösade leder, flyttar sten från dem i fjällen och så. Kan bli katastrof. Det här tornbyggarbeteendet som egentligen inte är något annat än ett behov av att resa små minnesmärken över sig själv leder mig osökt in på en annan egenhet som många av oss som är lite nya i naturen håller på med, nämligen att vi tror att naturen finns där för oss. Mm. Inte tvärtom eller både och. Ett sorts egoistiskt förhållningssätt som ofta resulterar i att vi antingen skitar ner och förstör, eller att vi gör lite för stor sak av att vi vistas utomhus. Istället för att ta sig ut i skogen eller upp på fjället och lufsa runt och bara må bra på det naturligaste vis, så sätter vi etiketter på allt. Vi tar inte en skogspromenad, vi skogsbadar. Mm. Vi kramar träd och vi upplever hikefulness som är någon sorts friluftslivets motsvarighet till mindful. Mm. Det blir liksom lite märkvärdigt alltihop. Och det här med skogsbadet har vi varit inne på tidigare, spanarna. För mig är det ganska fånigt. Det finns säkert många som inte tycker det, men det är min lilla åsikt. Mm. Skogsbad kommer ursprungligen från Japan. Och då får du ju omedelbart något zenbuddhistiskt, filosofiskt, lite fint över sig. Och sedan, när det i själva verket bara handlar om att man ska ge sig ut i skogen och stanna där ett tag. I Japan inrättade man speciella terapiskogar på 80-talet när man hade kört den arbetande befolkningen så totalt i botten att alla riskerade att gå in i väggen. Och då kallar man det för skogsbada. Och nu pratar vi om det här hemma också på det mest självklara sätt. Fast vi inte har några terapiskogar, men däremot hur många fina skogar som helst.
Alltså, egentligen tror jag att man kan skogsbada i stort sett var som helst i den svenska naturen.
Ja, det är bara att gå ut.
Ja, det är bara
att gå ut. Och med allemansrätten.
Nej, men då är det ängsbadaman eller åkerbadar.
Men det handlar om en inställning till naturen, inte själva arrangemanget av träd, stenar, vatten.
Nej, men precis.
Sjöbaden. Det är väl det. Ja. Ja.
Vi har ett duschdraperi med gröna växter på.
Ja.
Ja. Ja, men man kan till och med utbilda sig till skogsbadsguide. Jag kollade lite på vad man får lära sig på en sån utbildning. Och det handlade väldigt mycket om känslor och vårt innersta och väldigt lite om självaste naturen.
Mm. Ja, jag gissar det.
Om jag fattar saken rätt. Nej, jag ska inte hålla på och raljera om det. Det är klart att det är toppen att coronan har väckt vårt intresse för friluftsliv. Men det var inte det enda vi blev intresserade av den här sommaren. Vi hittade en massa andra nya intressen som vi hungrigt kastade oss över. Sommaren 2020 blev helt enkelt tiden då vi fick en väldig längtan efter att göra saker för första gången. Allt för att till varje pris undvika att det skulle bli så där typiskt svenskt skittråkigt. Man åkte till fjällen. Vi bor ju jämt på hotell. Nu hyr vi en hypsbil. Jag har alltid varit lite rädd för hundar, men nu jädra köper vi en sån där supergullig kockapå.
Ja.
Ja. Och jag är visserligen stelopererad i höfterna, men golf verkar kul. Jag hatar vatten, jag kan inte simma, men låt oss köpa en båt.
Men det låter alltså det att göra saker för första gången. Nu räknar du upp en massa saker som är väldigt vanliga. Man tycker konstigt att öppna om inte hunnit göra det.
Ja, men du vittnas om golfbanor och båtklubbar och alla, att det har, och fågelskådning har vuxit. Folk har kastats in i de här nya.
Upplåsbara kajaker.
Ja, bra grej.
Ja, ja, jag har sett en sån på lite håll.
Ja, man får hoppas att man får inte gå på grund med dem bara. Men hur blir det en liten framtid med det här då? Ja. Allt det nya.
Ja, alltså, ja, hur blir det egentligen? Ja, men, om det pandemin går över inom överblickbar tid, kommer vårt intresse att minska?
Kanske
då?
Blir såna övergivna kockapos i Humlegården som sommarkatter som strörpen har slängt ut dem. Nej, men man får väl se om den här blir en engångsföreteelse eller om det stannar. Förhoppningsvis så består intressena som man har tagit till sig i sommar, men kanske med lite fördjupad kunskap så att man i framtiden slipper se vuxna människor skingra renjordar för att ta en selfie med en gullig renkalv eller sticka till sjöss med nya båten och, utan att förvissa sig om att det finns sjökort ombord. Och sen till sist då, en lite allvarlig paradox i det här är att det just var en längtan till naturen och djuren som väcktes i oss den här coronasommaren. Samtidigt som covid och andra dödliga virusutbrott ju är en direkt följd av människans exploatering av just djur och natur. Mm. Forskarna säger ju uttryckligen att det enda sättet att minska risken för fler pandemier är att vi slutar och gör lite mindre ekologiska fotavtryck. Vi måste ha det i åtanke när vi klampar runt.
Ja, alltså, vi ska inte fånga in en massa djur och ha på marknad och blanda dem och sådär.
Och så ska vi tänka på att den mänskliga naturen inte alltid verkar gå så bra ihop med den vanliga naturen, inte nödvändigtvis. Om vi inte lär oss att stan inte alltid går att ta med till landet, kanske vi skapar en situation där det inte ens djuren längre trivs i naturen.
Tack så mycket. Det här är Ray Brown, vald av vår musikredaktör Janne Lindvall, och före Ray så hörde vi Annika som såg det här stora intresset för den svenska naturen i pandemins spår då vi skulle hemestra. Och hon såg att det hade sina avigsidor, men hon trodde att vi skulle kunna röra oss i naturen och möta den på ett bättre sätt i framtiden. Och därmed har vi dags för Per.
Tack. Först så hade jag tänkt spana om nyheten att man faktiskt hittat fosin på Venus. Mm. Alltså ett ämne som utsöndras tydligen av mikroorganismer som skulle kunna tyda på att det fanns liv där eller finns förutsättningar för liv.
Fossil.
Nej, inte fossil. Nej, fossil. Men jag ska bara säga, vi skippar det. Vi går inte in på det, för jag valde en annan spaning.
Ja, det är som är så underbart.
Ja, det är möjligt, men det får du spana om själv någon annan gång. För jag valde någonting mycket mer jordnära, nämligen tåg. Som jag åkte för första gången på jättelänge förra veckan. Och det var faktiskt ett lite hisnande upplevelse. Det var otroligt roligt. Jag hade glömt hur kul det är att åka i sån här rasande fart med den där klassiska X2000 astigmatiska lutningen genomkorsade välbekanta mellan svenska höstlandskapet som det vore allra första gången som Annika var inne på. Det var väldigt härligt. Sen tog den där rasande farten slut ganska snabbt och så gick det långsammare och långsammare.
Var det signalfel?
Det var en kombination av väldigt många fel ska jag säga, men till sist stannade tåget helt i en för mig inte helt obekant ort, nämligen Stjärnhov, bara 10 mil söder om Stockholm, och där blev vi stående. I sammanlagt visade det sig sen när facit kom i drygt 1,5 timme. Men det visste vi ju inte då.
Där finns det
men under den tiden så gjorde jag bekantskap med ett extremt trängande behov av att bonda med några andra passagerare. Jaha. Och det är det min spaning handlar om.
För att få tiden att gå?
Ja, alltså jag vet ju att man kan bli avsnäst om man kommer för nära. Mm. Så att jag höll mig på behörigt avstånd. Och så gjorde jag några trevande försök att fånga mannen på andra sidan gångens blick. Och lite prövande. Jag log och så här. Tänkte att jag skulle inleda ett vänligt samtal. Men han nappade ju inte alls. Utan han fortsatte att bläddra bland sina papper. Han såg så sympatisk ut, karln. Och vi skulle kunna ha så trevligt tillsammans. Och jag drabbades av sällskapssjuka helt enkelt. Och jag tror inte jag är ensam om det i dessa tider. Och jag ville säga till honom så här. Jag har också varit som du, inåtriktad och avvisande. Men jag är en annan nu, en mycket roligare.
Bra start,
icebreaker. Men jag fick inte chansen överhuvudtaget. Och det finns ju så oerhört många studier som visar att utåtriktade beteenden är kopplade till positiva känslor på jättemånga fronter. Och så jag ville berätta för den här mannen om en ny studie som två forskare vid universitetet i Chicago har gjort, Nicholas Epley och Juliana Schröder. Mm. Jag läste en artikel om den och den har den fantasieggade titeln The Surprising Benefits of Talking with Strangers, alltså de överraskande fördelarna med att prata med främlingar. Är inte det en trevlig titel?
Jo, det är det, men alltså, det låter som om man hade kunnat upptäcka det här långt tidigare.
Ja, men det gäller ju all psykologisk forskning. Det gäller det mesta faktiskt. Men nu är det undersökt. Ja. De hade gjort en studie i Chicago och så hade de intervjuat pendlare om hur tror du att det skulle kännas om du började prata med den som sitter bredvid dig, som du inte känner, en främling? Mm. Hur skulle det påverka din reseupplevelse? Mm. Och majoriteten trodde att det skulle bli en dålig reseupplevelse, att de skulle bli avsnästa. Men det roliga med studien var att samtliga deltagare upplevde att de blev vänligt bemötta och fick en mycket trevligare resa.
Ja, jag kan bara säga att det där...
När gjordes den här undersökningen? Före eller efter?
Före corona.
Ja.
Mm. Mm. Men den är desto viktigare nu, det är det jag vill komma till. Jag hoppas verkligen man fortsätter med det här projektet. Man har implementerat det i England där man ska liksom dela ut kort med konversationsämnen till människor.
Finns det några regler där när det gäller ämnena? För att jag misslyckas ofta när jag försöker prata med främlingar.
Ja. Alltså, religion och politik ska man inte tala
om. Jag brukar prata om stenåldersfynd och lite annat. Och
problemet med religion är att det är bara du som pratar.
Det också, det kan vara problem.
Och det som är problemet om man väljer ett väldigt specifikt ämne.
Men alltså, det är så intressant. Ska man inte tala om den person som man riktar sig till? Berätta mer om dig.
Du sitter där och ser inåtvänd.
Ja, alltså, man kan säga att forskarna menar att den här att det som är glädjande med den här upplevelsen är insikten om att andra människor har ett komplext inre som man själv. Och det får man ju inte reda på om man bara pratar själv. Men det är just det här med främlingar tycker jag som är lite spännande. Att främlingar på tåg är ju ett välbekant begrepp. Och det är inte bara där utan alla slags nya människor. För vi har ju så begränsat umgänge nu när vi liksom bara träffar varandra och de man får träffa och så. Så jag tänkte på xenofobi. Mm. Det är ju främlingsfientlighet. Ja. Men om man vänder på det och kallar det för xenofili.
Ja.
Alltså, att man bara embrace.
Ja. Så slog jag upp det.
Främlingsåtrå.
Ja, främlings. Tyvärr var det lite väl mycket åt återhållet. Utan en av förklaringarna var att man vill ha sex med obekanta människor.
Mm. Men vem har bestämt detta nu? Är det en...
Ja, det är för den kritiska teorin. Nej, men skämt åsido, det var inte det jag var ute efter överhuvudtaget. Men bara att prata med nya människor. Men sen är det ju så att det behöver inte gå så långt. Man behöver inte bli kompisar för livet.
Malcolm... Ja, men alltså, på tåget blir man ju inte det, för att någon måste ju gå av någon gång. Alltså.
Ja, och sen, förhoppningsvis.
Ja, jo. Jag har en god vän som träffar sin fru för ett par år sedan på tåget.
Visste han inte att hon skulle resa då? Eller?
Nej, men de hamnade med varandra.
Vilket underbart syftningsfel. Ja. Men Malcolm Gladwell heter en författare som har skrivit boken Att tala med främlingar. Och han har tipset att ibland är de bästa konversationerna med främlingar de som tillåter främlingen att förbli en främling.
Mm.
Och jag tror att det här är, som ni var inne på, vad ska man prata om? Uppenbarligen hade min icke-extroverte medresenär inte heller läst en färsk studie av Maya Rosignac-Milon vid Columbia University. För hon har nämligen undersökt vad det är som får människor som är främmande för varandra att gilla varandra.
Mm.
Och då är det inte som att de är lika från början, alltså innan, så där som i dating-sajter man ska kryssa för, utan det som händer som får människor att gilla varandra, det är att de delar samma verklighet, en upplevelse, och skapar den tillsammans i nuet.
Jaha,
det är inte ungefär samma sak som när man tänder på någon. Alltså känner attraktion, alltså inte.
Men nu är vi inne på sex igen.
Nu är vi där igen. Alltså.
Ja, nej men
det vill säga, vad kan vara bättre än ett stillastående tåg? Man säger så, ja, det här kommer ju inte precis som en överraskning. Nej. Och sen bygger man en upplevelse av att sitta fast där. Och jag tror att överhuvudtaget, jag tror att det är en renässans nu för alla typer av såna här förståelse för komplexiteten i att bilda nya relationer. Vi har lust på att göra det. Lina Lundström disputerade i våras vid Stockholms universitet på avhandlingen Att göra vänskap. En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer. Och det är ju, det minns vi ju alla. Högstadiet var ingen lek.
Nej, utan, jag tänkte, det är tuffa puckar där.
Ja, det är tuffa puckar socialt. Det är under att man lär sig någonting överhuvudtaget. Och hon har visat då på hur de här olika hierarkierna, popularitet och status låser in relationer och begränsar dem. Men om man lyfter ut eleverna ur sitt vanliga klassrumssammanhang så att de får träffas i helt nya omständigheter på nya platser, då plötsligt uppstår en frihet att lära känna varandra på nytt sätt. Det är lite som att resa. Man träffar nya människor och man vet aldrig vart det ska leda.
Nej, alltså en erfarenhet som jag har, det är att när man sitter och pratar med en fullständig främling så upptäcker man ganska snart att man har väldigt mycket gemensamt.
Ja. Ja. Ibland känns det som att man lite för snabbt blir lite för bekant.
Ja, nej, men att man känner känner kanske i tredje, fjärde led samma person och man har gjort många egna erfarenheter och sånt där. Ja, alltså, gemensamma erfarenheter.
Jag tycker ofta det är så när man pratar med främlingar. Jag pratar ju väldigt mycket med främlingar som kanske har framgått.
Pratar de med dig?
Ja, oftast, men vi slår oss i slang. Det är ofta väldigt trevligt, ska jag säga. Men, och det har blivit mindre nu när folk åker med munskydd och ser rädda ut och sådär. Men det är ändå liksom trevligt. Då tycker jag ofta man finner, hela första delen av samtalet går ut på att man faktiskt hittar saker som man är överens om.
Ja.
Sen kommer man dras mot en gräns där man inte är överens politiskt eller om någonting annat. Och då blir det tyst en stund. Och sen börjar man titta i sina papper igen. Men det är enormt spännande att utforska nya människor.
Ja, verkligen.
Jag tycker det är liksom lite av livets salt att göra det. Så att jag är nog xenofil.
Snabba möten. Jag vet, någon gång i februari, slutet av februari, så ser jag en mamma komma ut med två barn som har fått varsin isglass.
Ja.
Och jag konstaterar underbart väder för isglass, säger jag. Och så skrattar vi, mamman och jag, gemensamt då, för att det var en sån ett underbar, skämt. Ett litet skämt, ja. och samtidigt lite
vidare.
Ja, men det är de här korta mötena. Han har rätt, Gladwell, att många främlingar gör sig bäst som främlingar.
Jo, men alltså, jag vill återkomma till det bara, alltså tanken på att du vet att jag kommer att gå av i den här hållplatsen eller något sånt där. Så därför kommer relationen ta slut. Jag behöver inte krångla mig ur den.
Precis.
Precis. Och det ger en frihet.
Det ger en stor frihet. Kommer ni ihåg den här filmen?
Annika.
Ja, Annika. Vi har ignorerat Annika. Jag tittar stint på dig nu, Ingvar. Jo, men alltså, kommer ni ihåg den här filmen Falling in Love? Annika, det är någonting för dig. Det är Meryl Streep och Robert De Niro. Va? Och de håller på där och åker tåg och träffas på en sån här pendeltåg. Och så vid något tillfälle så föreslår han en lunch. Och då så svarar hon omedelbart: jag är gift.
Ja.
Och då så säger han den bra repliken: men även gifta människor äter lunch. Men hon har ju liksom rätt, för det som är faran i att extrapolera den här relationen istället för att leva i nuet. Ja, precis. Man ska inte lämna tåget helt enkelt. Och jag tänker mig att det här är så stark drift hos oss människor. Jag tror att xenofilin, längtan efter ständigt nya kompisar, är kanske en av de starkaste drivkrafter vi har. Och det är kanske den som kommer att föra oss till andra planeter också. Jag
kom tillbaka
till Venus.
Ja, till de här molekylerna runt Venus.
Mikroorganismerna. Den här oförtröttliga förhoppningen om att hitta nya kompisar där ute. Jag läste någonstans att en astronaut som klev ut på Venus yta samtidigt skulle kokas av hettan, krossas av lufttrycket och brännas av koncentrerad batterisyra i regnet. Och resterna skulle sen låsas bort i vindar på 100 meter per sekund. Men ändå kliver jag ombord och säger: hej, ja, det här kom ju inte precis som någon överraskning.
Ja, detta har vi talat om, liksom ordens relation till verkligheten och om de två kommer att mötas i framtiden. Och sen så om det nya naturintresset i pandemins och hemestrarnas spår. Och därmed så, efter de här tre visioner då klingande i vår livliga fantasi, så måste vi stänga verkstaden för idag. Jag säger hej och tack till Jonathan Lindström, Annika Sundberg och Perna Roskin, och så önskar vi alla våra lyssnare en riktigt fin hösthelg. Sista dag, Ray Brown. Hej då!
Hej, hej då!
Vi har lyssnat till Spanarna med Ingvar Storm. Och Spanarna finns också att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.